Vi säger varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden som spelas in från ett soligt vårstockholm. Jag heter William Eriksson och sitter här i studion med Stefan Wahlberg. Och sen har vi Erik Tagsson, dagens juridiks chefredaktör, med oss på länk. Hur mår du, Erik?
Jo tack, det är bara bra. Bortsett från pollenallergi är allting tipptopp.
Din röst är ursäktad. Hur mår Stefan?
Ja, bortsett från pollenallergi så är det tipptopp. Allt fler vaccineras och de här sprutorna kommer med stormsteg närmare även oss i den här studion.
Skönt. Och vi ska förflytta oss direkt från ganska positiva tongångar här i studion och hemma hos Erik till ett väldigt mycket allvarligare ämne. Det handlar om en uppmärksammad skjutning i Kungens Kurva utanför Stockholm som skedde för drygt ett år sedan, där en yngre man sköts till döds och en yngre kvinna skadades allvarligt när man sköt, jag tror, 26 skott från en bil mot den bilen där de två personerna satt tillsammans med en annan. Och den här yngre mannen alltså dog. Den personen som man tror var måltavlan för den här skjutningen, han träffades inte med några skott utan kunde ta sig därifrån. Och igår under onsdagen så dömdes en man för både mord och medhjälp till mord. Men han har inte avlossat några skott utan han har bara kört den bilen från vilken det sköts mot den parkerade bilen. Erik, vad ska man säga om det här? Det är en rätt speciell dom tycker jag när jag läser igenom den.
Ja, men det tycker jag också. Till att börja med så ska vi bara reda ut vi på den säkra sidan. Var det inte så att han dömdes för mord och försök till mord och att man alltså inte dömde honom för medhjälp?
Jo, du har rätt.
Ja men då så. Jo, men som sagt, han fick 17 års fängelse för det här. Och det är ju ovanligt i sig att man döms som gärningsman utan att, så att säga, ha hållit i ett vapen. Det händer ju det här med att man gemensamt och i samförstånd. Men här så har man ju ingen av dem som åklagaren menar höll i vapnen har åtalats eller då identifierats. Utan det är endast den personen som körde bilen som man konstaterar inte var en skytt som döms. Och han döms då ändå för, så att säga, huvudgärningen, mordet. Det är intressant. Ovanligt och intressant. Och det ska bli intressant att se. Jag gissar ju på att det här kommer prövas i hovrätten.
Ja, om man helt bortser från bevisfrågorna i det här målet som i sig skulle kunna diskuteras, vilket vi inte ska göra här och nu utan tvärtom bara titta på den här rättsfrågan, så är det ju det här en klassisk gammal straffrättslig fråga som jag som har roat mig lite grann med att läsa straffrättshistoria vet ju att redan på 1800-talet diskuterades den inför man skulle på slutet av 1800-talet införa den så kallade strafflagen. Den kom i 1884 tror jag, eller någonting i den stilen. Men sen har den här frågan om gränsdragningen mellan medhjälp och medgärningsmannaskap diskuterats i ett antal utredningar under resans gång. Och jag vet någonstans 50-60-talet så kom frågan upp och någon statlig utredning skrev att kollektiv skuld är primitivt. Och så fick man då göra en åtskillnad mellan just var medhjälp och medgärningsmannaskap egentligen innebar. Det här är rätt intressanta frågor för att i praktiken så aktualiseras de därför att vi ser i det här fallet till exempel att han har kört en bil. Hans gärning, hans, om vi kallar det de objektiva rekvisiten där, det vill säga sambandet mellan då gärningen och effekten i sig inte har varit tillräckligt för att beröva annan livet som det står i brottsbalken. Utan det tingsrätten bygger här på det att han har varit medveten om att det från bilen skulle skjutas i syfte att döda, det vill säga han haft någon form av uppsåt, och att hans delaktighet, alltså den praktiska delaktigheten genom att köra bilen, har varit avgörande för att gärningarna överhuvudtaget skulle kunna genomföras. Därmed är han medgärningsman och inte bara medhjälpare. Så resonerar.
Ja, och det kan man ju, eller det kan man tycka, även som du sa, så här, det är ovanligt just eftersom att det inte finns någon då, om vi kallar det huvudgärningsman, en skytt. Men något som förvånade mig när den här domen kom var att reaktionerna på sociala medier, bland jurister och sådär, i stor utsträckning var att aha, men jag trodde nu att livstid ska ju vara det nya liksom, normala för mord. Varför får han inte det? Och jag tänker tvärtom att fan, han fick 17 år. För att ha kört en bil. Även om han då döms för mord så borde ju hans delaktighet i gärningen göra att han snarare ligger i den nedre delen av straffskalan för mord? Eller vad,
ja, jag reagerade precis på samma sätt som dig, Erik, när jag såg den typen av vad ska man säga, reaktioner. För att jag tyckte att 17 år och 10 månader, som det är nästan 18 år, var ett ganska strängt straff för det här. Och Stefan, du sa att vi ska inte prata så mycket om bevisfrågor, men jag tycker det finns några omständigheter som man bör lyfta här. Och det är så här, det finns ingen teknisk bevisning mer eller mindre för att han ska ha kört bilen, den här personen. Det finns kamerabilder som tyder på att han hade samma kläder, alltså föraren av bilen hade samma kläder som den här dömde gärningsmannen hade på sig tidigare under dagen. Och att han då skulle ha suttit på samma sätt i bilen, den här föraren av bilen där det sköts ifrån, som den här dömde gärningsmannen skulle ha gjort i en annan bil samma dag. Så att jag menar, det finns ju egentligen väldigt lite bevisning som styrker att han faktiskt har kört bilen. Det finns lite kamerabilder, det finns några vittnesuppgifter, och så har vi de här kläderna som han har haft på sig under dagen, som påstås vara lika de kläderna som den här föraren av den här bilen har haft. Och då får 17 år och 10 månaders fängelse för att möjligtvis ha varit den som har kört den här bilen. Det tycker jag är ett ganska strängt straff.
Jo, men alltså, jag måste ju ändå säga att, påpeka att straffmätningen påverkas inte av bevisläget. Tvärtom, bevisläget ska vara sånt att det är ställt bortom rimligt tvivel att han är gärningsmannen, och i det fall man kommer fram till det så ska han dömas utifrån vad gärningen har för straffvärde. Man kan inte väga in om det är lite halvtaskig bevisning, för då ska han ju frias.
Nej, absolut inte, men om man tittar på det som helhet, alltså vi är inne på, han är den som har kört bilen, må hända att han visste att det skulle skjutas därifrån. Det är en otroligt allvarlig sak, det är ett väldigt allvarligt brott, det har fått till följd att en person har dött och en har skadats allvarligt. Men jag tycker kanske inte, när jag tittar på det, att det är ett solklart livstidsdom.
Nej, och så att säga, vad är det som då gör att ett mord ska ge livstid? Om vi då utgår ifrån att så här, ja, men särskild hänsynslöshet eller till exempel. Men som bilförare så bidrar ju inte han till den särskilda hänsynslösheten eller offrets utdragna lidande eller vad det nu kan vara för rekvisit för att nå upp till livstiden. Utan han har ju fortfarande bara kört bilen. Eller bara, men han har fortfarande kört bilen. Och jag ställer mig också frågan att nu är det förvisso samma straffskala för medhjälp till mord som för mord. Men vad skulle kunna tänkas vara en medhjälpargärning om det anses vara en huvudgärning att köra en bil? Då försvinner ju liksom möjligheten, höll jag på att säga, utrymmet att döma folk för medhjälp om det här är att anses som en huvudgärning, ja, tycker jag.
Ja, faktum är att så är ju brottsbalkens bestämmelse om det här i princip uppbyggd. Alltså medhjälpsbrottet är subsidiärt till medgärningsmanskapet.
Och vad betyder subsidiärt?
Alltså det ska i andra hand. Så står det ju att alltså, att inte bara den som utför gärningen utan även den som är råd eller dåd främjar gärningen kan komma att hållas ansvarig. Va? Och därutöver så gör man en prövning av hur delaktigt det har varit. Och den som då har uppmanat någon annan att begå brott döms för anstiftan, annars för medhjälp, har jag för mig att det står i bestämmelsen i brottsbalken. Va? Och det här är... Det här, men frågan som du väcker, Erik, är ju intressant, därför att det här har i högsta grad skiftat genom åren, och framförallt vissa rättsfall har påverkat rättsutvecklingen, både eller kanske inte minst i praxis men även till viss del lagstiftningen, och inte minst, allra mest ska vi säga, den allmänna opinionen som har varit med och påverkat det. Och egentligen i den senaste turen här så tar det sitt avstamp i det så kallade Lindomefallet som inträffade i den lilla orten Lindomen i västra Sverige 1990, när de här två kriminella som hade gjort inbrott hos en gammal 89-årig farbror som hette Ernst Olsson skyllde på varandra efter att Ernst Olsson hade blivit ihjälslagen med en stekpanna. Och detta blev då känt som avstampet för, i modern tid, den här debatten i varje fall. Och det var en väldigt upprörd stämning eftersom de här två personerna båda friades, därför att man då inte hade kunde visa vem av dem som hade genomfört den brottsliga gärningen. Och det här resulterar, om vi tar oss framåt i tiden något, till till morden, polismorden i Alexander, där man då till slut dömde alla tre som medgärningsmän, dessutom till livstidsfängelse, trots att man i det läget inte ens visste eller det ens hade förts bevisning kring vem som hade avlossat skotten, utan där konstaterade man att man gemensamt och i samförstånd hade utfört morden.
Och jag kan tycka att det som vi har pratat om här nu mycket, Erik, att man kan ju såklart vända på steken och säga så här: är man medveten om att man kör en bil där övriga passagerare sitter med syftet att man ska åka till en bensinmack i Kungens Kurva och skjuta ihjäl en gangsterrival, då är det klart att då kan man ju ändå uppfatta någon som så pass delaktig att där ska man få ett rejält straff. Alltså, för den personen som tycker det, så kan ju våran diskussion som vi har fört här framstå som ganska märklig.
Ja, det viktiga, det viktigaste i det här sammanhanget, eller det viktigaste, det som är ett rättsligt krav, det är trots allt att den subjektiva delen, alltså att uppsåtet är täckt även hos, som i det här fallet, den här dömde personen som har kört bilen. Annars kan du inte dömas för mord. Däremot behöver inte de objektiva rekvisiten vara fullständigt det jag sa tidigare, nämligen orsakssambandet mellan den faktiska gärningen och effekten av gärningen. Där behöver det inte vara det. Förlåt Erik, det var din tur.
Nej, men det är ju intressant. Och som sagt, det känns som att det svajar lite mellan domstolar när man dömer olika. Vi har ju, alltså Helge Fossmo fick ju då, han fick ju förvisso också livstid, men han dömdes ju inte för mord utan för anstiftan till mord. Samtidigt som i det fallet så är det också så att man konstaterar att den så kallade barnflickans gärning möjliggjordes av hans agerande, och att han då verkligen med råd och dåd förmådde henne, och ändå så blir inte han gärningsman utan anstiftare.
Jag tror att av mycket det vi har pratat om den senaste tiden, så är det också så att det här målet hade aldrig lett till en fällande dom om det inte hade funnits den typen av bland annat Encrochat-bevisning som faktiskt har funnits, där man mer eller mindre kan styrka det här uppsåtet. Eller vad tror du, Erik?
Ja, men det tror jag också. Den har naturligtvis spelat väldigt stor roll. Å andra sidan, nu har inte jag tagit del av den här förundersökningen i någon större utsträckning, men det är också otroligt att man, vad det verkar, inte ha en aning om vilka de, man säger att det är minst två personer, alltså det har skjutits från två vapen och man tror att det är minst två skyttar, men man har inga misstänkta för det. Det får jag nog fundera på, den här utredningen och vad som har framkommit i NK-chattarna, teknisk bevisning. Man har alltså inte hittat någonting som kan härledas till en specifik skytt. Det tycker jag är en fråga som har gått lite förbi i debatten, att hur kan man nu åtala och fälla mannen som körde bilen, men var är de två skyttarna? Det är ju de verkligt, så att säga, personerna med våldskapital som har bevisat mördarna. Sig vara livsfarliga. Ja, det är mördare. Ja, var är de?
Ja, det är ju ett resultatet av en misslyckad polisutredning, får man ju säga, att man inte lyckats.
Ja,
men juridiskt finns det inget krav på att, det finns ju liksom inget krav på att du ska kunna ha identifierat och dömt en gärningsman för att någon ska, en annan ska kunna dömas för varken medgärningsman.
Nej, absolut inte.
Nej.
Jag tror, med tanke på vad vi har pratat om här idag, så kan man vara rätt övertygad om att det här är en dom som kommer att överklagas till hovrätten av någon aktör som har deltagit här. Så att vi får väl återkomma till det här helt enkelt, men helt klart intressant case. Så ska vi gå vidare till något annat som har väckt debatt de senaste dagarna. Det var nämligen när Morgan Johansson, justitie- och migrationsministern, gick ut i en Ekot-intervju och sa att han ville kriminalisera förintelse, förnekelse. Och det finns ju väldigt många, tror jag, som tycker att det här är ett väldigt bra lagförslag. Men jag såg också på nyheterna att det var någon historieprofessor i Lund som tyckte att det här var ett ganska dåligt förslag. För att han ansåg snarare att när människor lyfter fram den här typen av argument och förnekar förintelsen, så är det bra om de kan bemötas i den allmänna debatten så att folk får reda på vad som egentligen har hänt. Och vad tycker ni om det här?
Jag lutar nog, utan att vara så vidare insatt i det här, åt Lundaprofessors invändning. Jag tror att om en stat, i det här fallet Sverige, förbjuder konspirationsteorier, så är det en, det ger konspirationsteoretikerna vatten på sin kvarn. Att här finns det något som de inte kan bevisa. Därför förbjuder de oss att ifrågasätta. Förstår ni vad jag menar? Att det är verkligen, för att använda ett Stefan-uttryck, ett sluttande plan att förbjuda den här typen av yttringar, tror jag.
Den fråga man kan ställa sig är ju naturligtvis hur absurt det än är att förneka förintelsen som är ett historiskt faktum. Så kommer ändå gränsdragningsfrågor upp, precis enligt den princip som jag nu tillskrivs, nämligen att man landar i ett sluttande plan. Vad är att förneka förintelsen? Är det att säga att den aldrig ägt rum? Är det att säga att det är betydligt färre personer som mördades? Är det att säga att den var berättigad trots allt under de omständigheter som rådde? Vad är det att förneka förintelsen? Den frågan kommer bli väldigt, väldigt svår att rent praktiskt besvara. Därutöver så är det naturligtvis, ligger det väldigt, väldigt mycket i det som du säger, Erik, och den här Lundaprofessorn, att det man brukar säga så här, att det ska bemötas med argument och inte med förbud. Va? Därför att det är i sig förbud. Att börja med förbjuda påståenden och åsikter i allt för stor omfattning, så är vi på ett sluttande plan.
Morgan Johansson lyfte ju som argument i den här Ekot-intervjun bland annat att det är en liksom, högerfalang som växer sig starkare hela tiden. Men han lyfter också att många av dem som har upplevt förintelsen har avlidit och kommer att avlida inom kort tid, för det har gått ganska lång tid nu sedan dess, och då liksom försvinner deras möjlighet att berätta för mänskligheten om vad som egentligen hände. Är det, vad ska man säga om de argumenten?
Alltså det tycker jag nog ändå är, alltså jag förstår, det här är en känslig fråga och det är en svår fråga att prata om, eftersom att väldigt, väldigt många människor mördades under den här perioden. Det finns efterlevande, det finns överlevande. Men jag vill nog ändå säga att så här, deras berättelser, vittnesmål, finns ju bevarade. Oaktat om de fortfarande är i livet. Alltså, och så ser det ut genom hela historien. Det finns historiska faktum. Bara för att de som levde när det skedde inte längre lever, Så är det ju inte så att stormningen av Bastiljen inte har ägt rum. Det är svårt med alltså förintelsen, eftersom att det är väldigt mycket känslor kring. Det är så att säga, ja, högerextrema å ena sidan och väldigt humana värden å andra sidan. Men om man ska liksom förenkla det jag sa tidigare, så om man skulle jämföra det här med att USAs regering förbjöd människor att säga att månlandningen inte har ägt rum, det skulle ju bara betyda att alla de som tror att månlandningen är påhittad skulle bara bli ännu mycket mer övertygade om att de hade rätt, om de inte fick lov att säga det här.
Men ett motargument igen då, nu har ni belyst de juridiska problemen, det kan bli ett sluttande plan och så vidare och så vidare. Om man nu säger att det här är en symbollagstiftning, om man vill markera med det här och så, kan man inte ta det för intäkt av för att det är en bra lagstiftning?
Ja, men alltså, det råder ingen tvekan om att förintelsen är det, eller i varje fall ett utav världshistoriens absolut grövsta, mest avskyvärda och vidriga brott som har begåtts, om man nu får sammanfatta det som ett gigantiskt brott. Och det gör att det i och för sig hamnar i en kategori för sig. Och det som gör det så vidrigt är ju bland annat då, så att säga, de bakomliggande orsakerna, och om vi kallar det för motivbilden, för att prata i juridiska termer. Men frågan blir ju, ska det vara förbjudet även för kommunister att förneka de folkmord som har begåtts i kommunismens namn utav Stalin? Och jag menar, vi ser nu vad som pågår borta i Kina i talande stund mot muslimer och så vidare från kommunistdiktaturen. Det väcker för många frågor för att enkelt kunna ge ett svar på den här frågan, och då tror jag också att man i slutändan ska vara väldigt försiktig. Det här handlar ändå om att inskränka någon form utav yttrandefrihet.
Men nu ska man ju tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska titta på det här, om det är möjligt och komma med förslag. Kan man inte se det så här, som att om förintelseförnekelse är ett första steg, så kommer man få möjligheter i efterhand att fylla på den här med olika typer av förnekelser som man då inte kommer att acceptera?
Ja, återigen, så man kan ju som stat då erkänna att en händelse har ägt rum och därmed tydligt manifestera att det finns inget utrymme för att förneka det här, för att det här är ett historiskt faktum. Men att förbjuda att säga att jag tror inte på det, Jag är oerhört skeptisk.
Jag vill landa lite i den här diskussionen som har varit kring Facebook, som på fullt allvar många sociala medieplattformar har diskuterat att, och infört vissa bestämmelser om att det är förbjudet att framföra fake news. Och det låter ju vettigt att man får inte, det är någon form av förvanskning av verkligheten eller historien i största allmänhet om politiker eller allmänhet i sociala medier och sådär framför fake news. Men vad är fake news och vem har rätt att definiera vad det är? Det här är gigantiskt svåra frågor som faktiskt i slutändan innebär en stor fara att inskränka just möjligheten att framföra avvikande uppfattningar om saker och ting rent generellt beträffande begreppet fake news.
Ja, men samtidigt som Morgan Johansson då säger så, varför kan inte det här inrymmas inom brottet hets mot folkgrupp? Jag ser inte riktigt samma problematik som er. Jag förstår också att det kan vara en inskränkning av yttrandefriheten, men om det faller inom ramen för hets mot folkgrupp så ser jag inte riktigt samma problem.
Fast då hade de inte behövt ha en särskild lagstiftning kring det heller, för då hade du ju kunnat dömas som det är enligt den bestämmelse som redan finns. Så skulle det säkert kunna vara, och hets mot folkgrupp är ju en av de ytterst få inskränkningar vi har i när det gäller just yttrandefrihet och på det generella planet, ska vi säga, som inte riktar sig mot viss individ, för där kommer ju förtalsbestämmelser så där in. Men visst, det är ju intressant, men än en gång, man ska vara försiktig med sånt här. Jag är inte stor motståndare till det, tvärtom. När det gäller just förintelsen så har jag en större fördragsamhet med sånt här än med väldigt, väldigt mycket annat, för att det var just så avskyvärt, va?
Absolut, jag håller med. Och det, jag tycker väl, som du är inne på, Wille, att det vore intressantare att pröva det här mot hets mot folkgruppbestämmelsen, att det är kränkande för den stora gruppen judar att hävda att förintelsen inte har ägt rum, och pröva det enligt det hellre än att förbjuda den här konspirationsteorin att den inte har ägt rum.
Säger som domarna brukar skriva ibland, överröstad i denna del så går jag på majoritetens linje. Ni vinner mot mig i den här diskussionen, men jag tycker det är bra att vi diskuterar det här, för att det finns många olika infallsvinklar som man kan attackera det här problemet med, och det har vi gjort.
Ja, vinner och vinner, jag vill säga, vi har väl kanske möjligtvis problematiserat frågan. Sen hur det slutar, det är en annan diskussion.
Vi får se, jag är rätt övertygad om att det här kommer bli verklighet, sen kan man tycka vad man vill om det, men det tror jag. Och nu ska vi prata barnkonventionen. Det är nämligen så att UNICEF, den här stora organisationen, har gjort en kartläggning av egentligen alla de mål under 2020 där barnkonventionen omnämnts eller åberopats i domarna. Och det var ju det första året som barnkonventionen fungerade som svensk lag. Och det de kommer fram till i den här kartläggningen är väl att domstolarna inte alltid riktigt använder sig av, vad ska vi kalla det, tillfredsställande analyser av hur barnkonventionen påverkat utgången i målet. Och jag tycker det var väldigt intressant. Jag har läst nästan hela den här kartläggningen, och migrationsdomstolarna exempelvis, som sedan länge har varit vana att ta hänsyn till barnkonventionen i sina beslut och domar, de tycks fortsatt vara väldigt duktiga på det. Och sen finns det andra domstolar, exempelvis förvaltningsrätterna i vissa mål, som bara använder sig av så kallade standardskrivningar och inte kommer alls med några utförliga analyser. Vad ska vi säga om det här?
Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jag har till skillnad från dig inte läst hela den här rapporten, utan bara följt rapporteringen kring den och sådär. Alltså barnets bästa i första hand, jag tror det är som du säger, att nu har det gått ett år. Det kommer tyvärr ta längre tid innan rutiner i, så att säga, i alla led och i domstol har förändrats, och att man har fått en förståelse för vad betyder det att barnkonventionen nu är svensk lag. Det går för långsamt, det är i alla fall min bild.
Får jag bara säga en sak innan du kommer in här, Stefan, och det är ju så här, det som för mig tycks lite märkligt är att andra lagstiftningar som införs eller saker och ting som blir svensk lag, då kan det bli en väldig uppståndelse kring, ta exempel det vi pratade om tidigare här idag med att livstid ska vara normalstraffet för mord och såna här saker. Ingen annan än UNICEF tycks ju ha uppmärksammat det här. Det tycks inte röna någon större uppmärksamhet bland allmänheten att man i vissa fall, ska inte säga att man skiter i barnkonventionen, men att man inte tillmäter den riktigt den betydelsen som den kanske borde få. Vad säger det egentligen?
Alltså det här, det, till att börja med så är det som många väldigt tunga remissinstanser påpekade när konventionen skulle införlivas i, som svensk lag, nämligen att den inte är skriven i en sån, ett syftet att tillämpas praktiskt på det sättet, utan är mer en konventionstext som ska vara normbildande i största allmänhet för hur man ska tänka och så vidare. Och diskussionen kring hur intressen ska vägas från olika håll, där barnens intresse å ena sidan är, utgör ena sidan och andra intressen utgör andra sidan, den blir också i praktiken väldigt, väldigt speciell om man då, som vissa närmast ortodoxa förespråkare av barnkonventionen hävdar, nämligen att barnets bästa alltid ska gå först, och vilket i praktiken i så fall skulle få effekter av att man kanske inte skulle kunna kasta människor i fängelse som hade mindreåriga barn för att de skulle må dåligt av det. Att en person skulle kunna bo kvar i 18 år i en lägenhet utan att betala sin hyra, eftersom det inte skulle vara bra för barnet om man vräkte familjen från hyreslägenheten och så vidare och så vidare. Och någonstans så finns det då som vanligt praktiska gränser för när sånt här kan tillämpas. Nu är inte tanken att den ska vara 100% alltid vägande åt andra hållet, men frågan är om den i de här domstolarna ens läggs till grund för bedömningarna på samma sätt som andra väldigt påtagligt tillämpade lagar och lagliga principer som vi använder i den dömande verksamheten.
Nej, men och det UNICEF säger här till Dagens Juridik är att det här handlar liksom inte om att barnets bästa alltid ska ha företrädes, utan det handlar om att man ska kunna ställa krav på domstolarna om att de ska göra en utförlig analys och bedömning med hänsyn till barnets bästa. Så UNICEF tycker ju inte att barnets bästa alltid ska väga tyngre än hyresvärdens intressen eller andra intressen, utan det handlar om att man måste kunna liksom läsa en dom och se att här har domstolen tagit barnkonventionen i beaktning. Det krävs inte mer än så.
Ja, och så enkelt är det ju. Och det ser man ju, alltså, det har jag sett ibland i domar nu, som med exemplet som Stefan nämner med räkning från hyresrätt, att man då har inväntat, men jag har mindreåriga barn och blir av med den här hyresrätten så är ingenstans att bo. Men konstaterar domstolen att i det här fallet så väger liksom hyresvärdens rätt till betalning tyngre och att barnens intressen då får tillgodoses av vårdnadshavare och sociala myndigheter på något annat sätt. Men det är ju det som UNICEF då efterlyser, att man går igenom så här, men vi tycker så här, det här är våra skäl för domslutet, och så ska det lysa en liten lampa. Men just det, hur har vi det i det här fallet? Har vi tagit hänsyn till barnkonventionen? Det måste vi resonera kring och ta i beaktande.
Och där kan man ju bara... Där kan man bara säga då kort att ni båda lyfter just det här med hyresmålen, och där visar ju deras kartläggning att inte ett enda sånt mål under 2020 bifölls med hänsyn till barnets bästa, utan där har man förlitat sig på gammal praxis. Att det verkar ju inte vara någon större risk att, så att säga, hyresvärdarnas intresse skulle trädas för när på grund av att barnkonventionen blev svensk lag.
Nej, trädas för när. Ja, det är så vackert.
Ja, det är ett vackert ord. Det finns faktiskt, jag tycker att den här utredningen som UNICEF har gjort är både vällovlig och intressant och viktig, därför att, och inte minst det du säger här, Ville, att man så sagt kunde förvänta sig att man i större omfattning hade resonerat eller argumenterat, motiverat sig i sina domskäl. Och det är lite av en sån här käpphäst för mig, där med att domskäl finns till för att, inte bara för att vi i eftervärlden ska kunna förstå hur domstolen har resonerat, utan också för att domstolen inför sig själv måste kunna motivera ett domslut. Och kan man inte motivera den genom en logisk följd av ord i sina domskäl, ja, då kanske den inte är, då kanske man inte ska fälla det domslutet, va? Och det här gäller allt från brottmål, där man många gånger kan förvånas över att domstolen skriver att vad den tilltalade uppger kan lämnas utan avseende. Och då så ställer man sig frågan, varför kan det lämnas utan avseende? Då får man motivera det. Kan man inte motivera det, så kanske det inte kan lämnas utan avseende. Samma sak gäller i de här frågorna. Om man frångår huvudprinciperna enligt barnkonventionen men inte kan motivera det i ett antal, kan vara korta men kärnfulla meningar, ja, då kanske man inte ska frångå barnkonventionens principer heller. Det är det som jag tycker är bra när man sätter ljuskäglan på den här frågan från UNICEF.
Absolut, och det som UNICEF också konstaterar här, precis som ni har varit inne på återigen, är ju att barnkonventionen ganska ofta åberopas av just föräldrar eller vårdnadshavare för att man liksom ska få, som de sa till mig, möjligtvis rätt till telefontillstånd från ett häkte eller från en anstalt eller liknande, och då menar man att jag ska ha rätt att ringa för att det ligger i barnets intresse att jag ska få göra det. Så att den kan ju också användas som fördel för vårdnadshavare som den kan användas för barnets bästa, så att jag menar, det är klart att det inte är helt oproblematiskt det här. Men kartläggningen är väldigt intressant tycker jag.
Ja, och vad de kommer fram till som jag uppfattar det är också att det finns ju en väldigt pedagogisk poäng här, att domstolen i sina domslut ska, oavsett så att säga var de landar, så ska de resonera kring att så här ser vi på barnkonventionen i förhållande till brottet, till den kränkta rättigheten, vad det nu kan tänkas vara. För att det ser man ju jämt och ständigt, inte minst från migrationsdomstolarna, att folk kritiserar domar där familjer kanske utvisas eller inte får uppehållstillstånd i Sverige, och med den enkla frågan, vad händer med barnkonventionen och barnens bästa? Ja, om domstolen hade skrivit i domen att vi har vägt in det, men vi har ändå kommit fram till att det här väger över, så försvinner ju så att säga den kritiken.
Ja, precis. Och då är det ju ofta så att den reglerade invandringen har bedömts väga tyngre än barnets bästa, och då blir utfallet så. Men har man, precis som du säger, vägt in det i sin bedömning, skrivit ut i domen, analyserat betydelsen av barnkonventionen, då är det ingen som kommer bråka. Folk kommer bråka ändå, självklart. Så är det alltid. Men en välskriven dom blir alltid bättre. Artiklar på Dagens Juridik, det blir lättare för de inblandade att förstå, och den som vill ta till sig av det kommer att
läsa Dagens Juridik.
Ja, precis.
Då landar vi någonstans i en rimlig världsordning nämligen.
Ja, men det gör vi.
Men det, skämt åsido, det finns faktiskt en annan aspekt på det här också, som är vi har faktiskt till exempel minderåriga i Sverige kan tilldömas skadeståndsansvar ner i ganska låg ålder, ska jag säga, lite grann beroende på mognad och så. Men det är inget krav att du är 18 år för att kunna bli skadeståndsskyldig, tvärtom. Det kan du, och det är inte ens ett krav på att du ska vara straffmyndig. Du kan dömas och betala skadestånd i lägre ålder än så. Och ska vi upphäva den principen helt? Eller? Naturligtvis inte, men om det ändå är så att i det här fallet då den skadelidandes intressen, precis som i hyresvärdens fall, att hans intressen inte får trädas för när, då undrar man vad var det för mening med i så fall, om det aldrig är så att barnets bästa går före en hyresvärds intresse, eller då som i skadeståndssammanhang en till exempel skadelidande persons intressen.
Nej, så är det. Hörrni, där har vi liksom nått mållinjen för idag tror jag. Erik, du ska ha stort tack för att du tog dig tid att vara med. Stefan, du också som lyckades ta dig hela vägen in till redaktionen idag igen. Tack alla ni som har lyssnat. Glöm inte att följa vårt Instagramkonto, Dagens Juridikpodden på Instagram. Glöm inte att gå in på Dagens Juridik. Kanske prenumerera på våra nyhetsbrev eller bara läs alla våra artiklar. Ta hand om er i vårsolen så hörs vi om en vecka igen. Hej!